du som har levt i båda världar, både i den protestantiska, frikyrkliga och nu i den katolska, hur skulle du beskriva skillnaden på sättet att vänta på?
Ja, alltså jag tycker väl att det finns ju naturligtvis likheter, men det finns också stora skillnader. Man kan säga att det finns en slags grundtrygghet i den katolska tron som inte får dig att slappna av på ett negativt sätt, men som ger dig trygghet att i allt detta så är Kristus i sin kyrka. I allt detta så kommer han till oss och ger oss vad vi behöver. Och denna kyrka klarar av de här kriserna som kommer stora eller små genom Kristi närvaro i kyrkan. Och den här tryggheten som inte bara försöker detaljstudera allting och spekulativt reda ut exakt i vilken tid och vad det är för detaljtecken som måste finnas innan Jesus kommer. Jag tycker den är väldigt sund, alltså att man ser på det viktigaste i allt detta som är Jesu återkomst, ankomst till parusian, som och sedan hur vi då när han kommer får uppleva uppståndelsen ifrån de döda, att det finns en dom och det finns en himmel och ett helvete. Så att det blir en genklang tillbaka i mitt liv, oavsett i vilken tid det är, så måste jag ändå leva i ljuset av detta och göra mig själv. Detta tycker jag är väldigt starkt i den katolska tron, och spekulationerna blir då mindre, men samtidigt så är vi ju tvekan om att framtidsscenariot tar upp en ganska stor del av nytestamentliga texter. Men det får bekostnad av livet i helgelse eller kärlek till människor och tokyn.
En av de personer som verkligen lyfts fram under advent är ju Johannes Döparen. Vilken roll har han?
Ja, han är ju väldigt viktig. Det är en otroligt fascinerande person egentligen, som vi kanske inte vet så mycket om, men som är just denna förberedande gestalt. Så i den bemärkelsen så tror jag att han är en profetisk bild av kyrkan också. Kyrkan lever, det finns ett asketiskt drag, ett starkt asketiskt drag i Johannes Döparen. Ett drag som Jesus mildrar med sen när han gör en jämförelse med sig själv. Men detta att han väcker ett sovande folk, han pekar inte på sig själv alls utan han pekar på den som kommer. Han säger väldigt tydligt att han själv ska förminskas och Jesus ska förökas. Så på många sätt är han en förberedelse som sedan liksom går in i skuggorna. Men han är oerhört betydelsefull, och Jesus själv säger att det finns ingen i hela gamla testamentet som är mer betydelsefull än honom. Just därför att han i relation till Jesus utför precis det han ska göra. Han vänder människornas hjärtan mot Jesus, som är också den sista versen i Malaki, där innan Herren kommer så ska människornas hjärtan, de äldres hjärtan, fädernas hjärtan ska vändas till barnen och barnens hjärtan ska vändas till fäderna för att Herren ska kunna komma. Så det här är ett verk, tror jag också, av den heliga Ande att dra människor samman. Det är ett slags enhetsarbete faktiskt. Både i våra hjärtan att vi blir förenade med Herren genom omvändelse och genom helighet och helgelse. Och också förenade med varandra i detta att vi väntar på han som kommer. Och det var Johannes Döparens uppgift. Det var ju också Elias uppgift. Han går liksom i samma fotspår. Och sen när människosonen kommer så är det ju då fest. Och jag säger det att ja, men mina lärjungar kan ju inte fasta när brudgummen är ibland dem, så kan de inte fasta den tiden kommer då han är borta, och då ska de fasta. Men han betonar detta, det här är festen att celebrera, för att tillsammans, det är höjdpunkten av allt sammans. Så Jesu fest med sina lärjungar när de är tillsammans, kyrkans fest och celebrerande av Jesus Kristus mitt ibland oss, och vi tar emot honom i eukaristin. Det är en fest som ingen ska ta ifrån oss. Glädjen och festen av Kristi närvaro, men den pekar samtidigt framåt. Den stora, stora jubelfesten i evigheten, i himlen. Så man kan säga att Johannes Döparen både ger det allvarliga draget, men ändå Jesus låter detta allvarliga ändå klinga igenom som en stor glädje som han vill ge till alla sina lärjungar och som Gud vill ge till sina barn. Så det finns en underbar dubbelhet här. Och jag tror festen, inte flykten, man kan kasta sig bort i nöjen bara för man orkar inte med livet. Men den här verkliga fest, att celebrera, att fira, att äta och dricka av Jesus Kristus själv nu i vår tid. När han kommer till oss på det sättet. Oerhört privilegium och en fantastisk glädje att få ta del av Jesus på det här sättet idag. Och är då också ett eskatologiskt tecken. Det är ett tecken som, om vi kan ta emot honom så idag, hur kommer vi inte kunna ta emot och leva med honom när han kommer tillbaka? Så jag tycker att kyrkan är full av detta, genomsyra denna glädje och denna längtan fram oss som, och förväntan att få del av det som inget öra har hört, inget öga har sett. Och det gör det, skapar i oss behovet av att lyssna på Johannes Döparen och vända om och förbereda oss därför att Guds rike är nära. Så jag tror det är så som skrifterna och profetiorna betonar och lägger fram där. Och då blir vi, precis som vi pratade i början, det blir ett egendomsfolk, ett Herrens folk som lyssnar på hans löften, som tror på hans löftesord och förväntar oss att dessa löften ska ge fullbordan. Att denna fullkomlighets tid med parousia, uppståndelsen och evigheten ska komma. Och även om vi inte har sett det så gläds vi. Och vi får hjälp att glädjas, mer inte minst genom kyrkans sätt att vara och genom sakramenten som ges till oss. Så detta är någonting oerhört stort som vi förbereder oss.